Meme-aktiefavoriten GameStop är tillbaka i nyhetsflödet igen, och den här gången så vill de köpa eBay för 56 miljarder dollar.
Kul att GameStop är aktuella igen. Vill skapa en riktig e-handelsjätte, utmana Amazon, säger de själva i alla fall i ambitionen nu.
Men det var ett litet bekymmer, och det är att de verkar inte ha 56 miljarder dollar att spendera på detta. Och GameStops vd då, Ryan Cohen, var med på CNBC där han försökte förklara det här lite närmare. Och det gick väl inte jättebra. Jag tycker du kan lyssna lite på journalisten Andrew Ross Sorkins försök att få någon slags förklaring här.
A lot of people are going to ask, how does the math for you? Given the price tag, $56 billion, given the market cap of GameStop, which is a fraction of that, I know you have this $20 billion financing letter from TD, but sort of walk us through how you could get to that price and how it would work.
It's on our website. It's half cash, half stock, but the details are on our website.
Ganska tråkigt svar när du sitter i TV och så här, du kan läsa på hemsidan.
Ja, man undrar lite varför han dyker upp överhuvudtaget, men det här är liksom hans linje. Och något senare i den här intervjun när Ross Sorkin försöker ännu mer, så tänker jag att du som reporter kan ha lite extra empati när han verkligen tar ett djupt andetag mitt i frågan och försöker få fram, snälla kan du förklara hur det här är tänkt att fungera?
I hear you. I understand that. I'm just trying to understand where the rest of the money would come from.
Half cash, half stock.
Ja, det är otroligt.
Ja, det är skönt att GameStop är tillbaka, och de får alltid rubriker, detta bolag, av olika skäl. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Jag heter Henning Eklund och är tech-reporter.
I dagens avsnitt, vad gör det hemlighetsfulla företaget Palantir egentligen? Tech Brief har träffat deras Sverigechef. Vi förklarar varför man aldrig ska lyssna på en riskkapitalist, och vi har gått på stämma där Kinnevik sågade sig själva.
Björn, jag är det för hånfullt att säga att jag kan ana svaret, men var du populär på högstadiet?
Varken på högstadiet, på gymnasiet och de efterföljande åren har detta varit ett jättestort problem för mig.
Ja, jag skulle säga att jag sitter i ungefär samma båt, och jag kommer att tänka på detta när jag då hörde Palantirs vd och grundare Alex Karp svara på frågan om varför bolaget har det namnet de har.
For those of you who had a social life in high school, you may not realize what Palantir is. For those of us who didn't have a social life, you immediately jumped out at you as the Seeing Stones in Lord of the Rings. And they allowed the West to communicate, or the forces of good to communicate and see into vast distances.
Jag tar mig en chans att få in lite tolk igen här i podden.
Ja, det finns väl ett helt, liksom, det finns massa olika liksom tech-relaterade produkter som har med den här världen att göra, som är som ett hemligt språk. Det är väl Anduril är väl också från tolken, om jag inte minns helt fel, eller?
Ja, så finns det en neobank som heter Erebor också, som är ja, ett rika i den världen. Vi ska inte snöa in allt för mycket på detta. Men Palantir har ju verkligen varit på mångas läppar. Kanske ett av techvärldens mest omdiskuterade bolag just nu. Och samtidigt tror jag att det inte är så många som vet så mycket om riktigt vad de gör och hur de funkar.
Nej, det här har ju varit ett bolag som har kommit upp även i Sverige ganska mycket lately. Det har ju funnits i USA en längre tid. Eller så här, de har ju funnits väldigt länge, men man har inte pratat om dem på samma sätt. Det har ju beskrivit liksom allt ifrån någon slags spionverksamhet till någon slags övervakningssamhälles infrastruktur och så vidare och så vidare. Men du har ju faktiskt varit där på plats och träffat åtminstone då svenska Palantir, så förhoppningsvis kanske du kan reda ut lite, vad är ens det här företaget och varför är det här så kontroversiellt?
Ja, men jag har suttit ner ganska många timmar med Sveriges chef Anders Fridén. Vi ska lyssna lite på den intervjun senare då. Men först om man bara ska sätta scenen lite mer, så första maj gick förbi ett sånt här tåg och såg då en liksom stort plakat med liksom, om hur onda Palantir var. Och sen den här artikeln som jag skrev då, den intervjuade Sverigechefen, jag la upp den på Reddit, det gör jag ibland när det är liksom ämnen som jag tänker ska intressera den målgruppen, och det var liksom 100 kommentarer som bara var liksom de är landsförrädare, det här är liksom, de är fascister. Folk har verkligen en tydlig åsikt i alla fall.
Extremt tydlig åsikt. Det är klart att alla vad ska man säga, företag eller frågor som berör någon slags underrättelsetjänst, någon slags militärövning, har ju fram tills, egentligen skulle jag säga nästan fram till Ukraina-kriget, varit liksom helt någonting som man inte ens vill prata om. Mm. Det var ju absolut ingen som ville investera i försvarsteknik på något vis, och det var ju alla de här, jag tänker på alla de här fonderna som absolut inte skulle investera i någonting som hade med krigsmateriel att göra. Där tycker jag ändå att det har svängt om i många andra frågor. Saab är ju i närmast en folkaktie, kan man känna, idag exempelvis. Och det är ju ganska legitimt att man måste investera sig fram och rusta upp detta. Men Palantir har inte hakat på det här på något vis. Palantir tycks fortfarande universellt, trots då den här försvarsbomben, om man kan kalla det det. Så verkar Palantir inte ha hängt med. Vad beror det här på, tror du egentligen?
Hängt med hur då? Hur menar du?
Nej, men att de verkar inte få någon fördel av att världen är mer okej med att man investerar i försvar. Men just Palantir tycks fortfarande ses nästan universellt som ett dåligt företag.
Ja, verkligen. Jag vet faktiskt inte. Det finns ju en bild av att de är liksom fascister, antidemokrater. Vi ska dyka in det lite senare. Jag tror kanske att grundaren Peter Thiel och liksom bilden som han har runt sig som tidig Trump-anhängare kanske inte bidrar till detta. Men vi har, jag har tagit fram nu ett antal påståenden som jag tänker att vi ska gå igenom, och liksom förhoppningsvis ska ni få en lite mer liksom faktaunderbyggd bild av vilka Palantir är och vad de gör. Först detta.
Vi pratar om Palantir, det kontroversiella tech- och AI-bolaget som blir allt mer omdiskuterat. Och du utlovade att vi skulle ta oss an lite av de här påståendena. Det sägs ju ganska mycket och har starka känslor om just Palantir. Vad kan man säga om dem, och tycker du att det stämmer eller inte?
Men ska vi börja med det här om liksom den politiska, ideologiska basen, att de är på något sätt liksom fascister, antidemokrater. Det ser man ju ganska ofta. Jag tycker vi kan illustrera det med Petter Löberg, som är socialdemokratisk riksdagsledamot, sitter i justitieutskottet, så som hanterar just frågor om liksom polisen och så, som verkligen har med Palantir att göra. Han säger så här.
Och som skiljer det företaget från andra, det är att man har en tydlig politisk agenda, alltså en antidemokratisk inriktning. Då måste vi ställa oss frågan, är det den här typen av företag vi ska samarbeta med och göra oss beroende av? Och då är mitt tydliga svar nej, vi måste ha de förmågorna själva.
Och den här diskursen, det hjälptes ju inte direkt när Palantir häromveckan gick ut på X och lade ut ett utdrag från Alex Karps bok The Technological Republic. Är det något du har fördjupat i, Björn?
En del ändå. Den här Alex Karp är ju en rolig person. Vi har haft honom i podden innan. Han är ju känd för att göra extremt spektakulära uttalanden. Framförallt kan man väl säga, han är inte rädd för att uttala sig överlag. Mm. Det här är en man som är väldigt pratglad för att vara en börs-vd på det här viset. Och han är ju väldigt tydlig med sin världsbild. På den här långa Twitter-tråden som är ju liksom en summering av den här boken. Jag vet inte, för mig som har bott i Silicon Valley tyckte inte jag att det här är så kontroversiellt, för det här är tongångar som har funnits en ganska lång tid. Och det är väl svårt att summera en hel bok på några få meningar, men i princip så kan man väl säga de tror ju inte så mycket på det här soft power. Nej, utan de tror att liksom soft power har liksom, det har en tydlig begränsning. Nu måste vi köra lite hard power, och han tycker också att Silicon Valley har ett nästan som ett moraliskt ansvar att hjälpa den staten och de västerländska värderingarna som var med och såg till att Silicon Valley kunde finnas. Nu säger han mycket mer än det, men det är väl två exempel i alla fall av grejer. Och de tongångarna har ju funnits jättemånga år i Silicon Valley av olika slag.
Ja, men precis så. Det var ju lite liksom mer kanske åsikter som sticker ut där, att han liksom pratar om liksom hur man behandlade Tyskland och Japan efter andra världskriget, och att vissa kulturer är överlägsna andra och så. Det kan man ju tycka vad man vill om, men det har inte liksom supermycket direkt med Palantirs verksamhet att göra. Som du säger så har de ju varit inne i militära svängen, underrättelsesvängen liksom länge, och när andra liksom nu har svängt så har ju Palantir liksom legat kvar. Sverigechefen som jag pratade med säger ju själv att så här, vi har tydliga värderingar, vi ska liksom stärka västvärlden, och där har de också en liksom tydlig röd linje att de inte jobbar med antivästliga länder som de säger, Kina till exempel, och så tar de upp exemplet då med att Google har liksom byggt censurtjänster för Kinas internet liksom, det skulle Palantir aldrig göra, ungefär så de säger att de ändå har liksom tydliga goda värderingar som de ser det.
Vi var ju inne på detta för några avsnitt sedan med Anthropic exempelvis då, som har, ligger väl fortfarande i någon form av dispyt med det amerikanska försvarsdepartementet, eller krigsdepartementet som det heter numera, kring hur, vilka typ av krav kan man ställa då på en underleverantör, och hur uttalad är man i som då underleverantör, vad man tycker att ens produkter ska användas till. I det här fallet så är ju Palantir åtminstone glasklara. Vi säljer inte vår produkt till länder som inte vi tycker är bra i princip. Och det verkar vara en ganska tydlig liksom, streck i sanden. Sen kan man då såklart titta på det och säga, vem är ni att bestämma vem som ska få försvara sig, och era värderingar bestämmer liksom från privatpersoner i princip då, som äger det här företaget, säger vem som får göra det här och inte. Men det är ju inte otydligt. Det får man göra. Det är ju absolut inget tvivel om var de står i frågan.
Det är ju öppet och ärligt i alla fall. Jag tänkte vi hoppar vidare till påstående två, att Palantir är ett liksom spionbolag som bygger en jättedatabas över världen och på något sätt ska använda den. Om den liksom tidigare punkten om deras politiska ställningstaganden, det kan man ju diskutera olika syn. Här tycker jag att vi kan, vad ska man säga, vi kan punktera den här bilden ganska mycket. Palantir, om vi ska prata lite om vad de gör, så har de tagit fram mjukvara som hanterar jättemycket datamängder. Och det är just det här som jag tror kanske många missförstår, att deras IT-system hanterar data åt kunder som redan har den datan. Alltså de, Palantir som bolag, har inte den här datan. Utan liksom, om svenska försvarsmakten har Palantir, vilket de har sagt att de har, så liksom har svenska försvarsmakten matat in sin data i Palantirs system. Palantir tar inte del av den på något sätt, köper den inte, säljer den inte. Det tror jag är ett liksom missförstående som många har.
Om man ska vara skeptisk till det, är inte det en sån sak som ett spionbolag skulle säga? Nej. Jag skulle absolut inte ta din data, Henning, utan den har du bara, utan jag tillhandahåller bara det här systemet.
Men det är ju faktiskt en kanske rimlig invändning, och jag ställde just den frågan till Sverigechefen, att så här, men hur vet man att ni ändå inte på något sätt tar del av datan som passerar genom era system ungefär? Då svarar han så här.
Det finns många olika skyddsorgan här. Det första laget skulle jag säga är juridiskt. Det är kontraktuellt. Och det fall du beskriver skulle ju vara ett väldigt grovt kontraktsbrott som också skulle döda hela vår verksamhet.
Ja, man kan ju tro vad man vill, men jag har svårt att tro att liksom ett stort etablerat börsbolag skulle ljuga om detta så rakt ut. Vad tror du?
Han har väl rätt i att skulle man göra det så skulle man ju, man skulle punktera sin egen verksamhet ganska så fort åtminstone. Om man gör precis motsatsen till det man hävdar, och att den här typen av, vad man kan tänka sig i olika länder såklart, åtminstone olika mängd, men en känslig data i vilket fall som helst. Skulle den då läcka ut på något vis, så kan man ju tänka sig att de skulle förlora rätt många kunder omgående. Så att det rent affärslogikmässigt så talar det väl för att det är osannolikt.
Ja, det tycker jag är en bra sammanfattning. Osannolikt kan vi väl säga. Nästa påstående, att Palantir håller på att ta över mer och mer av Sverige och då indirekt i alla fall göra oss beroende av USA och Trump. Det låter ju potentiellt lite oroväckande kanske.
Det här hänger väl säkert ihop med då, alltså Peter Thiel, som är ju en känd riskkapitalist, ursprungligen en grundare av PayPal för länge sedan, men har ju varit en republikansk frontfigur. Han har ju varit med och satt upp Palantir, så det är klart att hans kopplingar till Trump och liknande, även om Peter Thiel liksom inte jobbar i Palantir till vardags, men det är omöjligt att inte tänka att de här blir sammanblandade, att det är det som gör att man blir extra rädd för att nu sitter vi ihop med USA och kanske amerikansk politik och så vidare på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Eller jag antar att det är det i alla fall som gör att man, mm. man känner att det här beroendet av USA är värre nu än vad det kanske skulle vara med annan mjukvara som också kommer från USA.
Ja, men precis. För det finns en stor debatt om digital suveränitet och inte minst när Trump började hålla på som mest kring Grönland att så här, okej, vi kanske inte ska vara helt beroende av USA, speciellt när det gäller liksom militär underrättelsetjänst om vi inte kan lita på USA. En grej man kan reda ut här är lite hur Palantir faktiskt används i Sverige, och det vet vi inte jättemycket om. De har ju ett antal myndighetskunder som Sverigechefen säger. Det är ju ganska diffust och liksom, vi vet inte så mycket om precis vilka. Försvarsmakten har sagt att vi använder Palantirs produkter. Det har rapporterats i media om att polisen använder Palantir. Jag tycker det var ett väldigt roligt klipp här när rikspolischef Petra Lund får frågor om från dagens ETC om de använder Palantir.
Poliser själva lägger ut på LinkedIn att de har Palantir-kompetens. När ni rekryterar personer till polisen så skriver ni Palantir i annonserna. Varför kan ni inte bara erkänna att ni använder Palantir?
Jag kan inte svara på vad som finns på LinkedIn eller hur våra annonser ser ut. Det skulle förvåna mig om de ser ut så. För det här är den hållningen som vi har. Och det handlar om att det handlar faktiskt bara om att skydda våra arbetsmetoder.
Ja, det hedrar ju henne att jag kan inte svara för vad som händer på LinkedIn. Det borde fler människor säga överlag, oavsett vad det gäller. Men det är klart att journalisten har ju en bra, har ju ganska stark case att om man listar i en anställningsannons att det vore bra om du hade erfarenhet av Palantir. Så det är klart att det antyder att man använder det. Jag får tillstå det.
Ja, och om vi drar vidare här och liksom, om Palantirs produkter nu är så bra och de används av Försvarsmakten, polisen, kanske Säpo, man får gissa också liksom att så här, det låter som att det skulle kunna vara ganska jobbigt om då Trump skulle bestämma sig för att nej, men ni får inte, liksom, Palantir ska sluta leverera till Europa ungefär. Det låter, om man skulle börja bråka mer kring Grönland till exempel, det här låter ju som ett potentiellt ganska stort problem.
Mm, verkligen. Vad har de för svar på den grejen? För det är klart att det här, digital suveränitet kan man ju förstå, men som sagt, deras linje är ju ganska tydlig. Vem de skulle välja om de var tvingade att välja åtminstone, så har det ju åtminstone låtit.
Jag ställde frågan till Anders Fridén, Sverigechefen då, om vad som skulle hända om Trump till exempel skulle anfalla Grönland och beordra Palantir att sluta leverera till EU. Och han börjar med att berätta att ja, men det finns väldigt många, väldigt stora Palantir som sitter i Europa. I London sitter en väldigt stor utvecklarhubb då, till exempel.
Beroendena går åt båda hållen över det transatlantiska hoppet, så att säga. Liksom, beroendena går åt båda hållen över Atlanten. Mm. Men ja, dagen efter, så, efter det här hypotetiska och katastrofala scenariot så skulle våra svenska myndighetskunder kunna fortsätta använda våra produkter.
Han menar ju då att det här är ju, de säkerhetskänsliga myndigheterna har ju on-prem, som man säger. Alltså de har egna datacenter där man har liksom deployat den här mjukvaran. Och därför så kan liksom Palantir inte rent tekniskt ha ens förmågan att stänga av det om Trump skulle borra dem till exempel.
Mm. Det här låter ju i mångt och mycket som en mycket mindre av en spionverksamhet och mer som ett vanligt mjukvaruföretag. Ja. För det här är ju inte ovanligt att man måste ha den typen av setup så att du inte kan stänga av system från andra ställen och så vidare. Det finns ju i många andra branscher och så vidare där du inte kan ha den typen av beroende, där du måste kunna ha det själv. Man pratar ju oftast om att man säger, ja, vi lägger allting i molnet och så löser det sig själv, men det finns ju många delar av samhället där man inte kan jobba så. Det här är ju kanske ett av dem då.
Ja, det är ju lite, ju mer man lär sig om Palantir, ju mindre liksom sexy James Bond historia blir och ju mer liksom vanlig programmering ungefär handlar om. Han berättade att den här Sverigechefen, att när han går på fest så brukar han säga att jag jobbar med servrar för att folk inte ska ställa för mycket frågor.
Ja. Hur ser själva kundgruppen ut? För det är inte bara massa spionverksamhet och poliser som sagt, utan de jobbar ju även med många andra, har man ju förstått, men som kanske inte är lika spännande kunder, om vi ska kalla det då.
Nej, det här var ett stort, det hade inte jag fattat innan jag började läsa på mer om dem. De började jobba med underrättelsetjänsten, bredde sig till liksom försvar och liknande. Nu är ungefär hälften av kunderna myndigheter och hälften privata företag, och den här företagsdelen växer väldigt snabbt. Och då är det ju privata företag som använder deras teknik för att hantera jättemycket data. Så ett exempel som de tog upp var Airbus, den här europeiska flygplanstillverkaren, som då liksom har hur mycket komponenter som helst som man behöver hålla koll på när man ska bygga ett flygplan. Liksom vilka komponenter finns, vilka levererar de, i vilken ordning måste de komma till fabriken. Och att liksom ha allt det och i Palantirs mjukvara gör att de kan bli liksom mycket mer effektiva. Och det här säljer de liksom till många industrier som har liknande behov. Mycket liksom tillverkningsindustri, men också så här bank, försäkring, ja, ganska brett inom näringslivet då.
Det låter ju, jag förstår varför han säger att han jobbar med servrar på fester. det här låter ju väldigt serverigt. Var är den här flygplansdelen vid det här tillfället? Alltså det är ett stort problem som måste lösas, men det är inte det mest spännande och mest James Bond-lika man någonsin har hört. Det håller jag med om.
Men jag kan berätta som en liten bonus här då, det som faktiskt var väldigt spännande som jag fick se då, var Maven, som är då det system som bland annat USA och NATO använder i liksom militära sammanhang då för att få en bild av världen. Så då jag fick ju se en fake-version, vilket kändes ju rimligt då. Men då är det liksom det är en världskarta, och sen så har du hundratals olika liksom filter som du kan lägga på den här kartan, och då se till exempel, då visar de Taiwan på den här kartan som de är in på. Sen kan man se liksom, var är alla kinesiska fartyg? Var går alla undervattenskablar? Var är alla flygplan? Alltså den typen av grejer, och då få en liksom realtidsuppdaterad karta. Det måste ju vara väldigt användbart, kan jag tänka mig.
Ja, det är det mest James Bond som du har övertygat om hittills.
Det blev lite mindre James Bond av att det var en så här access, vilken access man har till information var uppe i hörnet, och då var det MTS, Mock Top Secret. Så liksom Top Secret, aha, fast okay. Låtsasversionen då.
Ja, det här är ju ett väldigt mytomspunnet bolag. Jag tycker du har ändå gått igenom en hel del av men de här kanske de vanligaste. Men kritik är svårt att säga. Det känns som att det här är en ganska emotionellt driven fråga. Det är sällan som mjukvaruföretag driver så mycket känslor som Palantir gör. Eller är det inte så? Jag tycker
jag är
så här starkt för Office-paketet.
Ja, men man bara ser liksom vad folk skriver på nätet och i kommentarsfält, att det är lite konstigt att folk har så liksom starka åsikter om detta, men de har inte om liksom, ja men, OpenAI eller Meta eller liksom andra stora företag som kanske gör saker som man skulle kunna tycka är tveksamma ibland. Det skapar liksom inte samma känslor. Det finns ju något lite märkligt i det, tycker jag.
Och sen är väl ett av skälen varför Palantir har fått så mycket snack nu också, inte bara en militariserad omvärld, utan också att det här bolaget har gått oerhört bra på börsen. De har ju fått en frontposition i världen och på börsen på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare heller.
Det är ju faktiskt en enorm utveckling. Nu slår jag bara in på senaste 5 åren här, så aktien upp 600% och inne på S&P 500 nu, och det går extremt bra. Vi kan väl till och med avsluta det här segmentet med att lyssna på hur det lät på CNBC efter den senaste kvartalsrapporten.
It's remarkable. We're running out of superlatives for Palantir. They just grew 85% at 60% operating margins at scale at a $7 billion run rate. Nobody can do that. There are no other companies that are growing at these rates at this level.
Det tar slut på superlativ när vi ska beskriva Palantir, säger börskommentatorn på CNBC. Då har man åtminstone hittat ett behov som är väldigt stort. Sen om de är goda eller onda, det kanske varje lyssnare får välja själva.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har kommit fram till veckans sågning, och i det här fallet en sågning av sig själv. Det är skönt att vi i det precis nyss pratade om att det tar slut på superlativ, så kanske det här var den absoluta motsatsen till det.
Slut på
du har nämligen varit på, ja precis, det här finns inga superlativ som man behöver ta i, för nu ska vi prata om Kinnevik, vars bolagsstämma du var på. Det här är ju i vanliga fall en ganska sömnig tillställning generellt sett om man går på bolagsstämma, men det var ganska spicy. Hur beskriv vad det var du gjorde och såg?
Men det var ett antal journalister som var där, och vi blev liksom undanskuffade långt, långt in i hörnet. Vi fick liksom sitta på snedden längst bak i hörnet, och vi kunde ju knappt se scenen då, men det var ju fullt med aktieägare där. Och sen på scenen satt Kristina Stenbeck, styrelseordförande, Rubin Ritter som är ny vd, några till. För mig var den starkaste upplevelsen, förutom det som sades på scenen kanske, att liksom se så här mycket klassisk gammal överklass. Alltså mycket gamla män med så här vitt långt hår och käpp, om du förstår den typen. Den liksom Klingsporklanen kom in där.
Det här låter som Silverrävarnas årsmöte på något vis. Vad hade de att säga om Kinnevik och dess liksom utveckling här? För här, det räcker ju med att titta på vilken börskurva som helst. Här kan du dra den tillbaka många år eller få år och den ser ungefär likadan ut. Det ser inte så jättekul ut.
Ja, det var många som inte var så nöjda när vi gick därifrån. Så en vanlig aktieägare som jag pratade med, som jag tror inte fattat att jag var journalist, sa ta aktierna, sälj aktierna och spring. Så det var lite den...
Tydligt.
Men Kristina Stenbeck presenterade då, höll ett ganska liksom starkt anförande där hon var dels väldigt kritisk mot vad som har varit och la upp en ny strategi, och kärnan kan man säga är att Kinnevik behöver ett eller två nya kärninnehav som tjänar pengar. Bra strategi, eller hur?
Verkligen. Det var ju kanske den strategin som man hade innan allt det här började också. Det är ju lite underligt, alltså det kanske man kan förstå att det är lätt att peka på då Georgi Ganev, som var den vdn som har avgått som var vd. Men han blev ju tillsatt av en styrelse där Kristina Stenbeck har ingått under lång tid exempelvis. Och de har ju då fungerat som en form av investeringskommitté och har ju godkänt de här stora affärerna. För sagt, senast så sålde de ju Tele2 exempelvis, som var ett stort företag som tjänade mycket pengar. Alla de här konstiga affärerna som har gjorts i Kinnevik har ju godkänts av samma gäng som nu sitter på scenen och sågar den här strategin. Det är ju lite ovanligt.
Det var ganska, ganska hårda ordelag om att vi har liksom inte levt upp till förväntningarna och sådär. Så det var ju lite speciellt ändå. Och den här nya strategin, ja, det är ju väldigt roligt. Alltså, man ska inte sparka på den som ligger, men det är väldigt roligt att de ska liksom, nu ska vi göra precis det vi gjorde för liksom 10 år sedan innan vi gjorde den senaste strategin. Vi ska ha ett lönsamt innehav, och så råkar vi ha sålt Tele2 nu, ganska nyligen dessutom.
När de här affärerna gjordes så sades det då att det gjordes helt i Jan Stenbecks anda, den här gamla Kinnevik-profilen, där de blev kanske mest kända med Jan Stenbeck vid roder, Kristina Stenbecks pappa. Och att det här är precis den typen av affärer som han skulle ha gjort om han hade varit vid liv idag. Redan då kändes ju det som så här, det här är ju inte sant någonstans. Det här är ju precis motsatsen till hur han byggde Kinnevik när det var han som drev det. Men intressant då att man har tittat på hur det går, man har kollat på sina egna innehav och kommit fram till vi kanske skulle ha gjort som Jan Stenbeck skulle ha gjort från början ändå.
Ja, de håller också på att rekrytera en ny vd, pratar de ganska mycket om, så vi får ju se vem som tar det drömjobbet och hur det går för den personen.
Det är mycket tech-event i Stockholm just nu. Häromdagen var det ministermingel på Scandics takterrass där Ebba Busch tog emot tech bros och tech girls, som hon kallade det.
Ja, det är väldigt hett just med liksom politiker, framförallt politiker på högerkanten, och att lyssna på tech-entreprenörer och investerare och den typen av personer. Det är lite valårs, tecken på att det är valår kanske.
Lite, för det är inte så att den här branschen startade i förrgår. Den har ju funnits i ganska många år och haft liknande invändningar mot politiken under många år också, kan man säga. Men Ebba Busch i det här specifika fallet lovade då att de skulle läsa folks one-pagers om hur Sverige kunde bli starkare och mer techvänligt. Exempelvis, man hade kanske då kunnat önska att de hade läst det när de var i regering under från början, som hade haft tid att genomföra en del av det här. Men visst, bättre sent än aldrig kanske.
Just det, nu man ska börja lyssna på vad de här techpersonerna vill. Det var ju fler än Ebba Busch som har haft bjudit in till sånt här typ av event. Den här, får man väl nästan säga, legendariska startup-inkubatorn Y Combinator hade ju event i Stockholm väldigt hypat. Många som var väldigt glada över detta på LinkedIn tyckte att det var stort att Y Combinator kommer till Stockholm.
De hade tydligen varit i Stockholm några år sedan, då hade de haft 50 pers ungefär, och nu hade de då över 1300 personer som dök upp för att lyssna på egentligen Y Combinator-grundarna Paul Graham och Jessica Livingston. Enligt utsagor fanns det liksom en väntelista som var 3000 pers lång. Lite oklar sanningshalt i denna fråga, men så skulle det kunna vara. Och jag tycker ändå att det här tyder på någonting väldigt intressant, men jag tycker kanske inte att det tyder på det som alla, samma som alla på LinkedIn tycker.
För det var ju väldigt mycket, Stockholm är så hett, liksom Silicon Valhalla, det är hit de liksom finaste amerikanska investerarna vill komma till Stockholm, för vi har de bästa startups och de bästa bolagen, typ.
Ja, precis. Det var väldigt mycket den andan. Och det är ju en tolkning såklart som man kan ha. Men jag säger snarare så här, man ska aldrig lita på, knappt lyssna på en riskkapitalist. Och när folk börjar göra det, och man börjar liksom fylla stora kongresshallar för att göra det, då vet man att det är någonting lite skumt på gång.
Okej, du får utveckla ett resonemang här. Varför ska man inte lita på riskkapitalister?
Nej, men för att göra det så måste man förstå liksom lite hur det här funkar, hur själva processen funkar först, tänker jag. Det är en väldigt bred tratt. Idén är ju att man ska hitta grejer som man kan investera pengar i, som förhoppningsvis ska ge en jättestor avkastning längre fram i tiden. Man börjar med en väldigt bred tratt. Man måste träffa många för att man vet inte riktigt vem det är som är på gång. Och vad man letar egentligen efter där är att man ska få tag på någon slags momentum. Vem är det som är på G? Det kan vara både momentum att man har fart på sin business, men det kan också vara momentum att här, de håller på att få in väldigt mycket pengar från andra ställen. Då kanske de ser någonting som jag inte ser. Så det är ganska FOMO-drivet på många vis.
Du menar att det inte liksom är bara de smartaste personerna som gör en egen analys av den tekniska utvecklingen, eller?
Nej, man hade kanske kunnat tro att det här är människor som sitter på kammaren och bara förnular på bra idéer, och så letar man upp människor som sitter och representerar de här idéerna. Så funkar det inte i verkligheten, det är inte så det är, utan i väldigt hög utsträckning så vill man hålla allting lite varmt, lite ljummet. Exempelvis då, om du är en entreprenör och du söker pengar hos mig, då kanske jag bara säger, men keep me posted, även om jag omedelbart tänker, jag kommer aldrig investera i Henning. Men om det skulle vara så att du ringer mig 6 månader senare och säger, nu vet du vad, nu ska Andreessen Horowitz investera 50 miljoner i mitt bolag, då vill jag fortfarande att du och jag ska vara lite tjenis, att vi ska vara sköna kompisar, så att jag också kan få haka på. För den typen av momentum, att någon annan tror på dig, det kan vara tillräckligt bra för att jag själv ska vilja vara med igen, så att säga.
Låter ju hyfsat rimligt. Men jag tycker inte att du har övertygat mig om en varför man inte ska lyssna på de här personerna.
Man kan väl lyssna på dem, men man kanske inte ska lita på dem. Den här tratten då, så får man tänka, idén är, man vill inte missa en vinnare. Det är det som är grejen, för att det är väldigt liten del av en riskkapitalportfölj som brukar betala tillbaka alla pengarna som går in i den. Det här är inte som andra tillgångsklasser där man satsar på många aktier och hoppas att allting går bra, utan i det här fallet så är det två eller tre bolag som tar hem hela fonden, och sen så är det väldigt många bolag som går ganska dåligt. Att således då få en väldigt bred tratt, få in väldigt mycket snabbt, är viktigt. Och då ska man komma ihåg exempelvis att Y Combinator's deadline då för att söka till deras nya batch, den var 4 maj. Ja. Så det var precis efter det här eventet hände. Alla svenska kids hann kasta in en ansökan. Man ska komma ihåg, för att söka till Y Combinator behöver du alltså inte ha någonting. Du behöver inte ha ett företag, ingenting. Du kan bara säga, jag tänkte att jag och Henning skulle starta AI, en grej som gjorde det här. Exakt. Sen kan du inte komma med, men det räcker för att söka. Så går man på det.
Jag borde ansökt med min sån här bostadsleta med en chatbot som jag pitchade förra veckan i podden.
Precis, den har du möjlighet att göra till hösten då, när nästa liksom batch kommer in. Så det är klart att det här är ju som ett stort säljevent. Det är det är. Alltså, riskkapitalister är säljare, och Y Combinator var på säljturné. ska ju påminna sig om att då de som var på scen, Jessica Livingston och Paul Graham, de jobbar ju inte operativt med Y Combinator. De bor i London och har inte jobbat med YC på väldigt länge. Och den partner som var på plats, Gustav Ahlströmer, han är ju svensk från början. Så han har ju andra skäl att komma till Sverige också, så att säga. Just... Paul Graham har ju en väldigt liksom, en position som många lyssnar på, men häromdagen kan man ju fundera på vad, alltså om de här insikterna har verkligen åldrats så väl. Han hade en idé om att skälet varför det inte startas många bolag i Europa är att det finns för få garage. Just alltså man kan inte starta att man ska använda ett garage som ett kontor, men det finns för få garage i Europa och därför startas det inga bolag. Ja, jag vet inte riktigt. Vad säger du om den analysen?
Jag hörde någon som gjorde en liknande analys över varför det inte görs liksom så mycket rockmusik längre. För att ungdomarna inte har ett garage att spela liksom trummor i.
Det låter mer rimligt. Trummor i alla fall skrymmande och ett stort oväsen. Jag vet inte riktigt om det är garagemängden som styr.
Jag vet inte om den här garagespaningen från Paul Graham håller riktigt. Jag tycker också rent personligt att hans trovärdighet tas ner lite grann av hans klädstil på scen. Eller vad tycker du som en modebloggare?
Alltså före detta modebloggare så måste jag säga att dyka upp med shorts på scen i slutet av april eller i början på maj är ju it's a choice, herregud.
Ni kan googla och se hur han såg ut i kortbyxorna där. Jag tycker att det låter som att det finns liksom, det är samma problem som när man som journalist tar sig an de här riskkapitalisterna, att vissa är ju ganska kunniga och liksom förutom att de kan kapitalmarknaden så kan de ju ofta liksom specifika sektorer av startup-världen och så, men att de alltid har ett egenintresse och att de alltid liksom säljer någonting. Och det är ju varje gång jag ser en rubrik, mest av våra konkurrenter, vi kanske gjort någon gång också, om att så här, nu är Lovable värt så här mycket, säger en person som har investerat i Lovable tidigt. Det tar ju ner, liksom det uppenbara egenintresset tar ju ner trovärdigheten lite grann.
Ja, exakt. Och det är de inte ensamma om. Det här handlar inte om att riskkapitalister inte har någon kunskap. Det är mer så här, de har inga som helst incitament att tala sanning i den här fallet. Inte hela sanningen åtminstone. Utan de har allting att vinna på att framställa sig som positiva, få folk att känna gud vad kul, jag skulle kunna vara med, jag tror att de skulle kunna investera i mig och så vidare. Det ligger i sin natur. Det här är inte olikt hur en servitör jobbar. De jobbar på dricks. De har alla incitament i världen att vara supertrevliga. Det betyder inte att de flörtar med dig, det betyder inte att de tycker att dina skämt är svinkul, utan de jobbar för dricks. Det är jobbet. Så jag klandrar dem inte, men jag måste samtidigt ha en nykter inställning och komma ihåg att servitörer jobbar för dricks och det är därför de är supertrevliga, och riskkapitalister jobbar inte med sanningen, för sanningen är inte det som gynnar deras verksamhet mest.
Så det är ju egentligen inte så konstigt att de kommer kanske till Stockholm och har ett sånt här stort event, och det säger ju kanske någonting ändå om Stockholms och Sveriges liksom roll i startupvärlden, att vi är ganska heta nu, vi har många liksom, eller många, men vi har några stycken liksom väldigt lyckade startups som har blivit stora. Men det här att de är liksom rockstjärnestatus och liksom 3000 pers på väntelistan, det låter som att du tycker att det är lite överdrivet.
Ja, när någon kommer på säljturné ska man kanske ta det för vad det är. De tror precis, här kanske det finns ett nytt Lovable, ett nytt Legora, och i så fall så skulle vi gärna vilja att Y Combinator fick möjligheten att investera i det väldigt tidigt. Fair game, det är det som är jobbet. Men generellt sett, när man då tar den här typen av positioner som är där på sin säljturné som en del av sitt jobb, när vi tror att de här är en slags rockstjärnor och vi har tusentals människor utanför som ska försöka bevittna insikter i stil med vi har för få garage i Europa, då brukar vi befinna oss liksom i en cykel som inte är helt sund. Det här är inte ett jättegott tecken för var vi är på den här marknaden. Det ska inte vara rockstjärnestatus på människor som jobbar med kapitalförvaltning. Det tycker jag är fundamentalt osunt.
Jag funderar på om jag ska lita på dig, Björn, Jag sitter framför mig här med en rapport från Breakit 2023 om Sveriges 199 viktigaste affärsänglar. Det är inte riktigt riskkapitalist, men det är ju angränsande. Där står Björn Jeffrey med som investerare. Ticket size på 10 000 till 150 000 kronor står det här.
Det finns inget värre än att vara med på den här listan. Jag får så mycket LinkedIn-grejer. Jag har inte gjort en investering på flera år och det går inte att komma ifrån den här listan. Det är ett otyg. Men ja, nej, men sund skepsis säger, lita inte på mig heller. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega heter Sofia Sinclair. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från Dagens ETC, CNBC, YouTube-kanalen Beginners in AI och P4 Sjuhärad. Vi är tillbaka på måndag igen och då handlar det om superappar. Kommer de att komma även till oss här i Europa?